då knäcker jag en liten tisdags Toto Pepsi. Och gör mig redo för att prata Premier Leagues återstart tillsammans med Jesper Oraklet Hoffman. Välkommen tillbaka till Toto Balutto.
Stort tack för det.
Vi spelar in det här måndag den 15 juni. Ni hör det här som tidigast tisdag den 16 juni. Jag och Tompa har haft en liten starkislunch här.
Ja.
Mycket trevligt,
ja, mycket.
I Stockholmssolen. Hoffman anslöt, höll sig dock nykter.
Ja, man ska hämta unga på förskolan sen, va? Då vill man ju gärna hålla sig hyfsat stabil.
Du är en förebild.
Jag är en förebild.
Det är inte
där
jag.
Ute.
Du är ingen förebild.
Nej.
Nej, men hur mår du, Jesper? Det här är ju Toto Balutto, så att vi behöver inte skämmas över att vi ibland lämnar Premier League-fokuset. AIK vann premiären i söndags med 2-0 mot Örebro. Och av stämningen att döma på Kungstensgatan 26 den här måndag morgonen efter att ni hade spelat in Testa Stör var att det svänger snabbt i AIK-leden.
Ja, men det är lite så. Jag försökte innan jag klev in i studion försökte jag liksom sansa mig själv nu. Att försök inte att vara för glad nu. För nu kommer det tuffa spelschemat och vi kommer sitta här om en vecka och skrika avgå alla. Så att jag tyckte att vi höll en hyfsad nivå. Men det var skönt med 3 poäng och det såg faktiskt bättre ut än vad jag hade förväntat mig.
Av alla individuella prestationer, är det någon du vill framhäva lite extra?
Målvakten. Jakob Haugard, dansken som vi säger i diverse WhatsApp-trådar. Jag tyckte han, äntligen har vi fått en stabil målvakt. Det är typ den första efter Ivan Turina. Nu har han bara spelat en match, men han gav ett lugn.
Jag driver ju en liten teori om att AIK för första gången på många, många år känns underskattade.
Oh, håller med.
Och sen så tycker jag att Rickard Norling bygger det. Alltså man tänker på hur han pratar i intervjuer. Jag hade ju en längre intervju med honom i Studio AIK på Followers AIK tidigare i februari någonstans där han var väldigt liksom så här nedtonande av förväntningar inför säsongen. När liksom många AIK-are går i förhoppningar om att vinna SM-guld, så var han så här, alltså, gör Kolbin Sigthorsson ett mål så är jag nöjd. Alltså, får vi det att funka någon gång under säsongen med den här nya spelmodellen, då är jag skitnöjd. Men alltså, placeringar, resultat, det kan vi inte ha några förväntningar på det i 2020. Och nu har det dessutom då varit corona, man vet inte var liksom lagen står. Så jag tycker han är ju den som har varit tydligast med att liksom dra ner på de förväntningarna.
Han har verkligen tonat ner. Sen var han lite mer framåt och positiv i den senaste intervjun här då, innan premiären. Då tyckte jag ändå att han liksom, ja, men han hade fått vissa besked från vissa spelare i träning åtminstone. Och att de hade verkligen behövt den här tiden. De får ju tillbaka Nabbe inom kort. Kolbein hoppade ju in igår, men han är ju betydligt bättre fysisk status nu än vad han var i februari-mars när du gjorde den här intervjun. Så att jag tror Rickard har fått en hel del positiva svar. Men sen om vi ska utmana de absolut bästa klubbarna om guldet, det är väl fortfarande osäkert.
Tycker också en aspekt kring Gnaget är att så här, den här säsongen så har man spelare som Per Karlsson och Enoch Kofi Adou utanför någon slags bästa elva. Och det är ju inte likt AIK att ha så pass starka namn på bänken.
Nej, alltså bänken var verkligen stark igår. Alltså Stefan Silva får vi inte heller glömma bort.
Vad bra han kom in,
ja,
tycker jag.
Men jag
tycker
också det.
Bra touch liksom.
Det är ju en spelare som har haft rätt jobbiga år i AIK. Sen var en utlåning och han har inte, ja, ända sedan han stack till Palermo egentligen så har han haft det jobbigt. Men det är ju en spelare med allsvenska kvaliteter definitivt. Så att kanske han också med det här täta spelschemat kommer få sina minuter, kan komma igång. Och då är ju faktiskt bänken helt plötsligt bra. Så att ja, jag håller med där.
Hörrni, ni är många som har klickat igång det här avsnittet med förhoppningen om att det ska vara fullt fokus Premier League. Så vi släpper AIK och den svenska fotbollen. Lyssna på Jesper i både Testa Stör och i 352. Där blir det mycket mer svensk fotboll och AIK under året som är. Nu fokuserar vi på återstarten av Premier League. Kort liten recap för er som sitter med veckade pannor och tänker, vad har det varit för säsong egentligen? Jo, Liverpool har ju slaktat rent ut från början till nu. Man åkte ju dock på en sur förlust bortom mot Watford strax innan coronan kom och stängde ner hela rasket. Så att det blir inget invincible-lag av Jürgen Klopps mannar.
De kommer skönt dock för dem. Förlåt.
Ja, eller i alla fall skönt för alla Arsenal-supportrar får man väl anta.
Jag tycker skönt slut. Liksom, fokusera på att vinna titeln bara. Sorry.
Jag tror nog att folk hade föredragit att den där förlustnollan hade hållits intakt ett tag till, så att det hade blivit lite spänning. För att titeln kommer de ju vinna, frågan är bara när. Det är 29 matcher spelade för de flesta lag, Manchester City, Arsenal, Sheffield United och Aston Villa. De har dock bara spelat 28 matcher och där är det väl Aston Villa som är mest illa ute och behöver de där poängen. De ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Norwich och Bournemouth bakom suveräna Liverpool och, får vi väl ändå säga, redan klara tvåan, Manchester City. Så slåss Leicester, Chelsea, Manchester United, Wolverhampton, nämnda Sheffield United, Tottenham och Arsenal, jag räknar bort Burnley och Crystal Palace, om de sista Europacup-platserna. Med det sagt, Jesper, vad utgår du ifrån här nu när Premier League ska återstarta under onsdagskvällen?
Ja, men det är ju två race som intresserar. Som sagt, titeln är redan den är klar. Det blir ju lite intressant att se hur de ska fira den här titeln då. Supportrar lär vi inte få se någonstans förutom på sociala medier då. Men hur de kommer att springa in på plan och vara glada, det är ju faktiskt ett moment som ska bli spännande att se. Om det nu blir på söndag, då krävs det ju att City torskar här mot Arsenal. Det tror vi väl inte, utan det är snarare hemma på Anfield mot Crystal Palace nästa onsdag som vi tror att Liverpool blir klara segrare då. Men det racet är som sagt klart, utan det är ju Champions League som jag tycker är högintressant och viktigare än någonsin. Och vi pratade ju om det, Gusten, att vi var inne på att Arsenal har inte så mycket att spela om. Europa League-platserna bryr man ju generellt sett inte om i England.
Inte om man är liksom Big Five, Big Six-gängen.
Men sen läste jag en intressant take på det hela på Twitter. I läget som vi befinner oss i nu med pandemin och klubbar som har enorma problem ekonomiskt, så tror jag att den där platsen i Europa League och de pengarna som det ändå innebär kan vara viktiga. Så att Europaplatserna, givetvis Champions League, det är absolut viktiga, men jag tror även att de andra Europaplatserna också kan vara intressant för en klubb som
Arsenal. Varje krona spelar roll.
Ja, Arsenal har gått ut och sagt att vi har inget att värva för i sommar, utan vi kommer gå på Bosman-spelare i spekulation kring William i Chelsea till exempel. De har inga stora pengar att lägga på spelare helt enkelt, så att då kan en Europa League-plats som i sin tur tar man en titel där, de var ju faktiskt i final ganska nyligen mot Chelsea, då kan de ju också gå den vägen via Champions League. Så att Europaplatserna blir jätteintressanta och vi kommer ju få besked någon gång i omgång 37, jag tror inför 38, alltså sista omgången, om det är som så att även femte platsen innebär Champions League-spel. För då kommer vi få besked gällande Citys överklagan. De har ju fått ett straff att de inte ska få spela Champions League kommande två år. Och går inte överklagan igenom, då har vi även en femte plats.
Och det är en femte plats som just nu innehas av United, ja. Med Wolves och Sheffield United, Tottenham bakom.
På tal om Europaspelet då, så kan väl det också vara en väldigt väsentlig aspekt att ha med sig in i den här återstarten. Att Manchester City till exempel, de har 2-1 med sig från bortaplan mot Real Madrid i sin Champions League åttondelsfinal att gå på. Vi räknar väl med att Champions League kommer igång någonstans i början av augusti. Champions League är ju den titel Manchester City verkligen, verkligen åtrår. Liverpool å andra sidan, de är redan ute. Atletico Madrid slog ut dem det sista som hände innan coronan bröt allting. Så att hur de engelska lagen också går i Europaspelet kommer väl ha väldigt stor prägel på ligaspelet här nu under sommaren.
Ja, det tror jag säkert. För Citys del handlar det om att bygga upp laget nu inför augusti, då de kliver in och ska äntligen hämta hem den här titeln då. Medans Liverpool, när de är klara med, när de har fått sin titel, när det är hemma, då är det ju snarare att rikta blickarna mot september, då Premier League 2021 startar. Och det blir väldigt intressant att se hur tränarna matchar sina trupper i det läget.
En annan superintressant aspekt, det är ju de spelare som har kommit tillbaka från skador som mer eller mindre diskvalificerade dem från resten av säsongen i februari-match. Men som nu alltså är tillbaka, vilka spelare bör nämnas här?
Ja, men om vi tittar på Tottenham så tycker jag att det är väldigt intressant. De gick ju verkligen på knäna här i mars när pandemin bröt ut och det blev ett uppehåll. Mourinho tog över någon gång där i november-december och fick ju en lite charmig start. Man trodde väl att Mourinho skulle fortsätta kanske med sin destruktiva fotboll, men man var ganska framåtlutade och även om det var lite darrigt bakåt så tog man ju sina tre poängar också. Så det var ju både resultat och en mer positiv fotboll. Men sen har det ju inte varit lika muntert för Spurs. Jul och januari var ju inte alls särskilt bra. Och så kom även skadorna på det. Så att Harry Kane borta, min son också borta. Och Bergwijn, som var ändå ett bra nyförvärv, han tyckte jag såg intressant ut. Gjorde ett riktigt snyggt mål mot City.
För och så tappar man Christian Eriksen.
Och så Christian Eriksen out till Inter. Så att Mourinho sa ju det, klassisk Mourinho-maner, att den här säsongen är körd. Jag har inga spelare att jobba med.
Men... Många kommer nog ihåg matchen mot Leipzig där han räknade upp varenda spelare på Leipzigs bänk och sa att honom vill jag ha, honom hade jag velat ha, honom hade jag velat ha och den här spelaren hade gått in i mitt lag och så vidare och så vidare. Som du är inne på, förmodligen ett sätt att distansera sig från existerande trupp sett till resultaten och svära sig fri från egen skuld.
Ja, men verkligen. Men nu däremot, nu är det en helt annan kravbild på José Mourinho. Nu har han ju fått tillbaka sina stjärnor. Alla ska vara startklara här nu på fredag, midsommarafton, när de möter United i en sjukt viktig match. Och dessutom så har ju Mourinho fått implementera och jobba med sin spelidé. Visst, de har inte varit i träning jättelänge, men han har ju fått liksom sitta på sin kammare med
sina... Vad har
han
för spelidé, Mourinho?
Ja, ah, det är en bra fråga.
Alltså, så här, vi pratade om AIK inledningsvis då. Man såg hur yttrar droppar och mittbackar trycker upp och det är Atalanta-modeller. Alltså det finns ju vissa som är så här tydliga spelidéer. Kolla på Jürgen Klopp till exempel. Ja, men det är gegenpressing och allt vad det är. Men José Mourinho har man ju tappat lite i det där. Vad är hans filosofi egentligen?
Ah, det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt vad vi har honom. Man minns honom ju från Chelsea då det var rappt och snabbt omställningsspel. Och det bara small när man återerövrade bollen.
Samma
och,
Inter då?
Ja, Inter också. Men det såg man inte riktigt av i United, även om det kanske var det han ville åt. Får vi se då vad han hittar på. För han har ju ett bättre material för det i Spurs än vad han hade i United. Så att kanske att han hittar tillbaka till det, men ja, kluven.
Står ju för den mindre vanliga bakåtlutade fotbollen.
Ja, exakt. Bussen där bak och hoppas att det dyker upp några ytor.
Men just motståndet här i första matchen, United, det är väl också ett sånt där lag som ska nämnas vad gäller spelare av hög klass som har kommit tillbaka från skador.
Ja, men de får ju också tillbaka två superlirare i form av Marcus Rashford som jag tycker gjorde en fin höst, har tagit kliv och siktade in sig på EM egentligen, men nu får det bli PL istället då. Och sen då givetvis Paul Pogba som ska vara frisk här nu. Och för hans del så nu handlar det ju lite om att förut har det bara varit massa rykten och nu har vi klivit in i en ekonomisk kris i sviten av coronan och nu handlar det för honom att visa upp vem han är. Så att det är mycket,
ja, men exakt, för situationen för Paul Pogba är ju väldigt annorlunda jämfört med hur den var innan coronakrisen. Alltså, nu måste jag ju gå in som dels det du säger, att visa vem man är, men för hans egen del och för hans egen karriär så handlar det ju om att faktiskt spela fotboll. Han måste spela matcher. Om inte han spelar matcher, då tappar ju han i utveckling och det kan bli en situation där Paul Pogba är liksom, ja, men tappas bort lite grann.
Ja, men det har ju gått lite för lång tid nu av svaga prestationer. Han har ju kunnat leva hela tiden på att han är viktig för det franska landslaget och hans prestationer i Juventus. Mm. Och sen har han kunnat bråka och vara skadad, men alla har ändå pratat om Real Madrid, att det kommer ske en övergång. Men nu tror jag det faktiskt handlar lite om att nu måste han bevisa någonting, för att det är ingen som har råd med de pengarna han säkerligen kräver och som United kräver. Och kan United bara lösa den här Champions League-platsen samtidigt då som de fortsätter att bygga upp det här laget som börjar se ganska intressant ut ändå, då ser nog Paul Pogba en framtid även i Manchester.
Men med Bruno Fernandes som kom in med buller och brak i januari och verkligen lyfte Uniteds offensiv, så har i alla fall jag svårt att få ihop alla namn som ska in i den där elvan. Och då tänker jag på Rashford och jag tänker på Martial och Igalo förlänger de ju ändå lånet med. Bruno Fernandes är där och Paul Pogba är där. Och man kan inte bara ha offensivt viktade spelare. Alltså hur ser du att United formerar sitt bästa lag här nu?
Ja, alltså det blir jätteintressant. För de har ju alternerat lite. De har ju haft fyrbackslinjer, de har haft trebackslinjer med vingar. Men jag... Alltså, om man får vara lite så här fotbollmanager-tänkare så tänker väl jag ett tremannamittfält med McTominay som hade... Jag tycker ändå han har visat att det är en bra spelare att bygga på. En sån spelare de vill bygga på. En ung engelsman som har visat kvalitet. Sen har United varit som de har varit, så det har inte varit allt för lätt. Men kanske att han eller Matic, beroende på vilken nivå han når upp till här nu, i en mer defensiv roll. Och sen att man har ett... tillsammans då med Fernandes och Pogba, att de alternerar att vara en offensiv spets på det här mittfältet.
Är det någon utanför McTominay och Matic som jag tycker ska nämna, så är det väl Fred som också har gjort en riktigt bra säsong.
Ja, men det håller jag med om. Han har också, och han kan ju spela lite i båda de positionerna, men han funkar ju både, en i tvåvägsspelare. Så att Fred håller jag med om att han har ju stuckit ut under den här säsongen, för han var ju ingen höjdare första året när han kom från Shakhtar. Så att det finns alternativ där. Och vi får väl också räkna med att Paul Pogba kanske inte kan lira 90 minuter varje match i det här täta spelschemat. Men jag hoppas och tror att de kommer få chansen tillsammans, Bruno och Pogba, för det finns ju enorma kvaliteter. Men det gäller att hitta en balans bakom dem, för de är ju som bäst offensivt.
Siffrorna och målsnitt och framtidstänk och optimism kring Mason Greenwood är också så pass närvarande att man känner att ja, han ska ju ha sina matcher, han ska ha sina minuter. Det gör ju att när jag lägger det pusslet så känns det väl som att Jesse Lingard och Andreas Pereira, de har gjort sitt.
Ja, jag tror det.
För Daniel James gjorde ändå en så pass bra höst att han ändå finns med i diskussionen.
Ja, men
han
hoppas den snabbaste på. Spelare, förlåt, jag måste bara skjuta in det, enligt Jonas Dahlqvist.
Ja, kanske inte riktigt där då, men helt klart en speedkula som du säger, stark under hösten. Men får det ju lite tuffare nu med den här konkurrenssituationen som har dykt upp.
Bortsett då, alltså Liverpool och Manchester City som vi ser som givna etta och tvåa, är det kanske så att Manchester United går in i den här återstarten och i den här sommaren som det laget som har tyngst press på axlarna och som ska visa mest?
Ja, jag tycker faktiskt det. Och som vi pratade om att Spurs gick på knäna och hade det extremt jobbigt innan uppehållet, så mådde United väldigt bra. De är ju kvar i Europa League också och har den möjligheten att nå Champions League. Och de kommer ju sätta en ordentlig press här på Chelsea och Leicester som har en tredje plats och rätt mycket poäng ner till United. Men ganska så tufft schema. United har ett superschema, men Leicesters schema är tuffare och har inte alls samma breda trupp. Så att nu när det ska spelas tätt med matcher så, och Leicester, nu kanske man inte ska stirra sig blind på hur formen var innan pandemin, men de var ju lite på nedåtgående. Även om de vann sista matchen mot Aston Villa, så var det ju Leicester var ju som bäst i höstas.
Ja, det kändes ju inte fel för Leicester, trots tabellposition och så vidare, skador i andra lag, att pausen kom, för de var ju på väg neråt.
Ja, verkligen. De började känna att det flåsades. Man pratade ju om att fan, nyper de andra platsen här nu före City. Men där har ju City tagit ton och nu handlar det mer om att försöka rädda tredje, fjärde platsen.
Vad ger du dem för chanser att lösa en topp 4-plats?
De är väl ändå fort. Det är väl ändå favorit på det. Men jag har kollat på Uniteds schema i dunder. Och ett lag som också har ett superschema, det är Spurs. Men för Spurs del, de är 7 poäng bakom Manchester United. De möter ju som sagt United i första matchen. De behöver nog ta 3 poäng där för att kunna hänga på. Gör de det, då blir de också superfarliga. Så att Sheffield United och Wolves tror jag kommer få det svårt.
Å andra sidan ska det väl sägas att det laget med kanske bäst schema är Wolves.
Ja,
och det var ju ett lag som, jag menar, alla under de senaste 1,5-2 åren har sett kan slå vilket lag som helst.
Nej, men kollar man enbart schema, det är väl att man ständigt underskattar dem. Men får de en bra start här på omstarten, så kan de definitivt vara med, och i synnerhet om det öppnas upp en femte plats.
Ja, men underskattningen handlar ju också om hur man ser på de spelarna som är i klubben. Alltså, de har ju lyckats hitta spelare som är underskattade. Alltså, ta Raúl Jiménez som går i bräschen för den ligan, men inte bara honom, Jota till exempel, som har gjort en dunder säsong. Jag tror att många Premier League-klubbar generellt sett, så här, eller om man kollar på de andra Premier League-klubbarna, så ser man namn. Du ser framförallt inte speciellt många mexare eller spanjorer som har hamnat på liksom andra hyllan i Spanien. Men Wolves har varit jävligt duktiga på att hitta de spelarna. Ruben Neves, stor talang. Och sen så tappade man honom lite. Det var ett tag man hypade upp honom som fan.
Fan vad det hedrar att du inte säger Neves.
Ja, men vi har ju en polare, vi tre, som heter Neves, som är från Portugal. Så för mig kommer det alltid vara Neves. Annars måste på portugisiska. Annars måste jag byta namn även på David. Och det går ju inte.
Nej, det går
Nej.
Inte.
Nej, men alltså så här, många spelare som namnmässigt inte flyger, men som de uppenbarligen har varit jävligt bra på att fiska upp.
Ska dock nyansera kring Diego Jota där, tycker jag. kanske inte en dundersäsong i sin helhet, men mot slutet innan coronan kom in och bröt så visade han ju en exceptionell form. Precis som jag tycker att Wolves ändå har gjort. De började också lite trevande, det hackade. Man hade en tidig tävlingsstart på den här säsongen och det har varit Europaspel parallellt och så vidare. Men ju längre säsongen har lidit så har ju de verkligen smugit igång. Och det var väl i december, januari, någonstans månadsskiftet där som man tvålar till Manchester City och verkligen visar att nu är vi i dunderslagar. Och på det så ska man nog inte heller underskatta aspekten att det blir lite sista riden med gänget här. Jimenez har jag väldigt svårt att se bli kvar i Wolverhampton. Adama Traoré, samma sak där. Doherty, någon till säkert kommer lämna. Nuno, är han redo för större tränaruppdrag? Jag vet inte, jag tror att hela den klubben andas hela vägen in i kaklet här nu, så gör vi något stort.
Ja, och något stort är ju också att kunna vinna Europa League, och där tror jag verkligen också att de blir farliga. Men ja, det blir jättekul att se Wolves här nu i omstarten, och de går ju runt på väldigt få spelare, det är ju hans melodi. Han kör ju i stort sett samma lag hela tiden och vill inte ha för bred trupp, utan han tror på att jobba med en tight och sammanhållen grupp, så att få se hur man grejer schemat.
Var det som Cutrone fick lida ganska så, ja, rejält definitivt. Av? Det var en märklig värvning.
Ja.
Patrick Cutrone. He loves the pizza, he loves the pasta. Guys, fucking magic. All typ så.
Något sånt.
Rörig ramsa.
Ja, men det är rörig och det är rörigt utfört. Men jag tog det ju på uppstöd. Mm.
Ja, det går inte att peta Raúl Jiménez. Det är ju en
han är ju också mycket bättre än vad man... Alltså, även när han började göra mål och ass, så tänkte man, ja. Mm. Men det där kommer inte att hålla i sig.
Nej.
Och sen har det bara hållit i sig. Och vi är ju tre stycken som spelar fantasy. I slutändan så kan man liksom inte hålla sig borta från att ta in Raúl Jiménez.
Nej,
och det säger ju någonting om hans liksom fotbollskunskaper. Alltså honom som fotbollsspelare såklart också.
Ja, och jag tror nog att det borde ha kommit in bud här i... Det var ju många klubbar som behövde en nio här i januari. Men Wolves har väl...
Vad har vi i Raúl Jiménez om 2 år?
Nu såg jag det senaste ryktet att Liverpool vill ha Traoré och Raúl Jiménez. Kanske gå på honom nu när de torskade Werner eller vad som hände där. Men,
för visst är han en modern, nu är inte den här spelaren omodern så, men ändå en 2020-variant i alla fall av Luca Toni. Kan gå själv och skjuta, kan vara nummer 9 i boxen.
Absolut.
Där kommer han bara bli bättre.
Ja.
Alltså mark my words.
Jobbar Gustav. Han inte hårdare än Luca Toni?
Jobbar hårdare kanske än Luca Toni, men är sämre target än Luca Toni.
Alltså, fast han är ju en mycket bättre passningsspelare och kombinationsspelare än Luca Toni.
Han är mer, Luca Toni är mer än nia, absolut. Vilket gör att han är då en 2020-version av Luca Toni.
Luca Toni har inte jättemånga assist.
Nej, alltså, och det är väl för, alltså jag hoppas för Raúl Jiménez skull att han har färre assist och fler mål. Att han blir mer en boxspelare. Att han gör 25 mål tydligt varje säsong snarare än att hålla på att assa 7 gånger och göra 12 mål.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Unisport. Och Thomas, Unisport brukar ju alltid köra en liten topp 10 vad gäller sålda matchtröjor från de stora drakarna ute i fotbollsvärlden. Så nu tänkte jag låta dig gissa. Det finns 10 korrekta svar.
Mm.
Ge mig 5 av de mest sålda matchtröjorna säsongen 1920.
Säsongen 1920, Liverpool är där.
Liverpool är där.
Självklart är Real Madrid där.
Yes.
Alltså jag vill ta en liten liksom så här, lite utifrån, så att jag tänker att Juventus är där.
Juventus är där.
Mm. Det är ju lätt att bara välja de stora klubbarna.
3 av 3, nu börjar det bli spännande.
Ja, det börjar bli helt spännande.
Sätter du 5 av 5?
Ja, det är klart jag sätter 5 av 5. Jag är ganska säker på att Milan är där.
Där bommar du.
Fan, jag ville ta någon utifrån liksom, så här, som har mycket supporter ute i världen som inte är. Men okej, okay, vill du bara ha 5 av 10, så säger jag att Bayern München är där.
Bayern München är också fel.
Okej. Okay. Ja, men vadå, ska bara ta med sig alla Premier League-klubbar? Ja, City där. Ja. Och Tottenham är där.
Tottenham är såklart där. Utöver dessa så är Chelsea, PSG, Barcelona.
PSG skulle jag ha sagt, du vet vad PSG har blivit. Det är merch-laget. De gör ju så jävla snygg merch. så att de går, alltså inte bara i officiell matchtröja, du vet, du har hela tracksuiten och alltihopa.
Utöver dessa så har vi även Arsenal och den stora jätten Manchester United på plats i denna topp 10-lista. Hör ni på unisportstore.se/tuttobalutto så kan man just nu tjacka de här matchtröjorna och många, många andra officiella matchtröjor från lagen i fotbollsvärlden till riktigt, riktigt bra priser. Det är rabatter upp till och med 50% som gäller på de här unisportstore.se/tuttobalutto alltså.
Nej, men jag tycker att det är bra att ha i minnet, för ibland får man frågor, ibland funderar man själv så här, var köper man fotbollsprylar? Var köper man den nya officiella matchtröjan och så vidare? Så unisportstore.se, det är bara att kolla där. Där finns allt.
Kanske också en uppmaning då från dig att Milanisti borde käka på sig lite Milan-tröjor för att visa att Milan fortfarande tillhör.
Jag tycker det är fucking pinsamt, om jag ska vara helt ärligt, Gustav, att Milan inte är topp 10. Vad har den klubben blivit? Monza är snart förbi.
Hörrni, upp till och med 50% rabatt. Unisportstore.se/tuttobalutto är det som gäller. Matchtröjor utbudet är nästintill oändligt. Vi säger stort tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Tuttobalutto.
Stort tack.
Ett lag som också kamperar om de här Champions League-platserna, Europa League-platserna, vi berörde dem lite kort, men det är ju Arsenal. Detta Arsenal som är så svåra att få grepp om. Man gick in i den här säsongen med Unai Emery vid rodret, Fredrik Ljungberg gled in som en temporär interimlösning och sen december så är Mikel Arteta den styrande tuppen i hönsgården. Du var ju en av många som försökte nyansera den här liksom optimistiska hetsen kring att allting ser så jävla bra ut i Arsenal sen Arteta kom in. Har du fått någon ordning på Arsenal under Arteta? Ser du styva segel och att det finns morgonluft i lungorna, eller är du lite orolig kring vart Arsenal är på väg?
Nej, men jag tror att det kan bli bra med Arteta. Alltså, han har ju gått i en, han är ju så otroligt lovordad av liksom, han har ju varit i Arsenal tidigare och nu under Pep, och jag bara tror att har man jobbat under Pep och hyllas av honom och dessutom har den spelarkarriär som han har även i tidigare i Barcelona, så tror jag någonstans att man har det. Och men han behöver givetvis tid. Alltså Arsenal måste ju byggas om. Det är en hel del dassiga lirare i det laget. Och tid ska
vem är den dassigaste?
Vem som är den dassigaste i Arsenal?
Det är väl Özil är väl den som representerar.
Verkligen.
Nu får ni liksom bestämma väg. Ska vi släppa Mesut Özil, som en gång i tiden var en av världens absolut bästa offensiva mittfältare? Visst, hans kontrakt kostar och ingen klubb vill köpa honom. Jag köper det. Men man behöver ju inte spela honom för det.
Ja, men det finns ju några
vidare sådana på något annat, ja, då, som man kan göra någonting av nästa säsong.
Alexis Sanchez lämnade Manchester United. Och det var en spelare som skulle ha liksom, egentligen lämnat den engelska fotbollen för en tid sedan. Liksom. Jag säger inte att han blir dunderbra i Inter. Det kanske till och med är ett dåligt nyförvärv. Jag tyckte han såg fräsch ut i semifinalen i Coppa Italia. Men det finns ju några spelare som har varit så bra, så här, vunnit VM-guld och sånt där, som man måste släppa. Jag tror att till exempel Real Madrid snart är där med Modric. Alltså så här, släpp han till Inter bara. Ni har inte så jävla mycket att förlora på. Jag tror många är så här pirlorädda. Alltså här, när Milan släppte Pirlo och gick till Juve och sen så blev det hur jävla bra som helst. Med den typen av spelare.
Ja, nej, men det är så här, den typen av spelare, när de liksom börjar tappa lite som Fernando Torres, det är ju sällan man ser att de studsar tillbaka och blir så där bra som de en gång har varit. Även Wayne Rooney på slutet var ju också...
Han är ju kvar
och kämpar på liksom och gör säkerligen bra insatser.
Ja, men så här, brintiden är slut. Man måste inse när den är slut. Den Zlatan kan du få en ny position på. En ny typ av roll. Han är hela tiden liksom utvecklat egenskaper som man inte haft tidigare. Den tekniska liksom stora Zlatan som inledde, som var rätt snabb. Han blev det mer targetspelare, mer boxspelare och så här. Men det ser du ju inte, det såg du ju aldrig i Torres. Nej. Han skulle ju aldrig bli boxspelare.
Ska dock sägas att jag tror att Derby får ut mer av att ha Wayne Rooney än vad de får ut minus av
absolut,
att ha
Wayne Rooney.
Och Wayne Rooney,
så
han insåg ju snabbt, alltså Özil har ju liksom, han har ju fastnat i år sedan. Han har ju vägar, och det hänger mycket på deras självinsikt. Alltså, ingen vill ju ha Özil på grund av hans lönanspråk. Kanske att han skulle må bäst av att gå till någon klubb i Bundesliga liga som slåss om Europaplatserna, men det är ingen som har råd.
Nej, och jag tror också att det inte bara är löneanspråken som sätter käppar i hjulet. Alltså det räcker med att titta på Mesut Özil på plan,
ja,
för att andra klubbar ska känna, nej, den här spelaren ser ut att vara rätt klar.
Ja.
Visst, sen har han fortfarande stunder av briljans, det är den första att tillstå. Men med den lönen, i den åldern, vad det krävs att lösa honom, ja men... Alltså, det räcker med att se honom i en match för att veta att här finns inte motivation för en andra andning i slutet av karriären. Och det är det som är så konstigt, Marshall, måste jag säga. Även fast man kan se Arteta ge Saka chansen, ge Nketiah chansen, Martinelli, Guendouzi och så vidare, så tänker man, okej, okay, det här är då liksom Artetas sätt att sätta sin prägel på laget. Men sen så kommer Xhaka och så kommer Lacazette tillbaka och sen så spelar man hopplösa Mustafi. Ja, men han kliver in, vet, man får aldrig riktigt grepp om, är det en generationsväxling och att Arteta försöker gå vidare från dödköttet i truppen, eller letar han fortfarande efter vad han vill göra?
Ja, men det gör han ju säkert. Alltså, det är väl först nästa år liksom Arsenal. Jag tror han har lite gett upp den här säsongen, även då om jag tror att Europaplatsen blir viktig. Men nu just den här omstarten också blir också fortsätta att bygga ett nytt Arsenal. Men det som är märkligt då med Mesut Özil, som det gick ju snack om att man tyckte ju så här när Arsenal var så hopplös under hösten, till, men ge Özil chansen att prova någonting, Unai Emery. Men då pratades det om att ledningen har sagt att du får inte spela honom för han ska verkligen sälja sen. Mm. Men faktum är att Özil har 7-8 starter sen Arteta kom in.
Mm.
Så att det är ju, som du säger, otroligt märkliga laguttagningar, och det har jag stört mig nog oerhört på, att de har liksom slängt ut Aubameyang ute till vänster. För mig är han, alltså han löser ju det, för det är ju en av få klassspelare i det här laget, han löser det på ett väldigt bra sätt, men för mig är han en centrerad anfallare, och jag tycker att han och Lacazette ändå har någonting tillsammans. Men det ska ändå hoppas runt, och någon match ska Martinelli få chansen, och nu kommer Eddie Nketiah som inte gjorde någon märkvärdigt lån i Leeds. Han har tagits tillbaka och fått speltid. Så att, märkliga lag, men Arteta prövar väl sig fram.
Arsenal börjar om serien på 9:e plats med 40 pinnar inspelade på 28 matcher. Det är så fruktansvärt uselt.
Ja.
40 pinnar på 28 matcher. Mm. En match mindre då än de flesta konkurrenter. Sheffield United kan dock vid seger mot Aston Villa gå upp på 46 poäng. Således så är det ju hårt om kampen kring den där femteplatsen om man börjar där för Arsenal. Håller de fortfarande som någon slags favorit till att lösa Europaspel, eller är det en bedrift ifall man gör det?
Jag tror att de får det svårt, för att vi har varit inne på de lagen som är där redan. Det är väl, man tycker väl att Sheffield United ska dala, men de har sån jäkla energi i det här laget. Och nu utan publik, jag tror att de fortsätter att bara vara ett fantastiskt bra lag. Så att, och vill, den här säsongen är så, kommer bli så, kunna bli så stor för dem, så att jag tror de blir svårslagna.
Mm. Jag tror inte man ska underskatta den dimensionen av den här Premier League-sommaren. Vissa klubbar kommer ha svårt att uppbringa motivation att inför tomma läktare,
absolut,
kämpa om en femteplats. För Sheffield United, alltså det är det största de kan uppnå,
absolut,
i sina karriärer, många spelare.
Ja. Och många av de där, man ser de där spelarna, det är 11 Sebastian Larsson där ute.
Mm.
De gnuggar konstant, så att de skiter i om det är publik eller inte. De ska uppnå det största de har gjort egentligen.
Ska vi bara prata lite Liverpool då? Suveräna Liverpool som vann varenda match under hela hösten och vintern. Man kommer såklart bli ligamästare. Frågan är om det sker redan i första matchen eller andra matchen. Men det vi vet är att man inte har någonting annat att spela för förutom den här ligabucklan. Och när den väl är säkrad, vad tror du händer då?
Jag tror ändå det är dags för Klopp att rotera. Det har man väl pratat länge om, att han borde rotera mer. Men han, likt Nuno då, i Wolves, spelar ju väldigt mycket samma elva trots att man spelar på flera fronter. Det är ju ligacupen då han har offrat, såklart. Men det bör vara som så att han har ju ganska bred bänk. Det hade han ju inte. Det har han inte haft tidigare säsonger. Men han har ju Shaqiri där. Han har Origi. Han har ett centralt mittfält. Vi pratade om Naby Keita som visserligen fått en del speltid, men som vi tror ändå ska få mer speltid. Så att det finns saker att göra där, samtidigt som de här stjärnorna, de behöver ju vila. Nu har de visserligen en vila bakom sig, men vi får inte glömma att det kommer en säsong ganska nära inpå. Och då är det viktigt att de är startklara. Så det blir lite lyx där för dem, att när ligan är avgjord, då kan Liverpool börja bygga in för 2021.
Finns det något underbart Stockholm-dryk med att du säger Origi? Inte Origi.
Nej, Origi. Nej.
Ah, nej, nej, men alltså det är skiteri.
Ja, jag älskar förslaget att det är Origi.
Han är väl fransman?
Nej, han är belgare. Belgare,
jo, men alltså samma. Belgare med franskt. Nej, nej, men alltså belgare, han är inte flamlänning.
Jag har aldrig fått göra er faktaruta, men det är ju Skärtel.
Okej, vi gör den nu då. Är det Skärtel eller är det Skärtel?
Det är Skärtel, så det bara kommer om det.
Alltså Liverpool är ju ett av få lag, skulle jag vilja påstå, i toppen av den engelska fotbollen som har en väldigt cementerad startelva. I många andra lag så snurras det ju på 14, 15, kanske 16 spelare. Men om vi tittar då framgent, vilka spelare hänger lite löst för 2021-säsongen och framåt i Kloppsbygget, tror du? Allison ska ju ingenstans.
Nej, han ska ingenstans.
Ytterbackarna ska ingenstans. Nej, men bredvid Van Dijk så ska väl Joe Gomez ta Matips
plats. Och det har
plats.
Han väl ändå gjort, tycker jag nu. Alltså, jag tycker
han har haft mycket skador senaste året. Mycket, sådär,
ja, men jag tycker sista månaderna innan pandemin, alltså Liverpool hade en fantastisk streak där när Matip gick. Ja, de hade ju en helt otrolig segerrad oavsett, jag vet inte hur många matcher rad som de inte släppte i mål då när Gomez klev in i försvaret tillsammans med Van Dijk, och där får man ju känna lite att det är en ung engelsman som man hoppas mycket på, och bara sätta honom bredvid, alltså alla mittbackar bredvid Van Dijk blir ju på något sätt bra, så att Gomez tror jag den där backlinjen kommer vara intakt ganska länge.
Och sen så har man ett centralt mittfält med Jordan Henderson, med Wijnaldum, med Fabinho. Utöver då städ och hjälpgumman James Milner som kan spela lite överallt. Framför dem så kan ju alla trion Mané, Salah, Firmino. Tror du att man löper risk att gå i den här klassiska fällan att ett lag som vinner Champions League och vinner ligatiteln är bra? Varför ska man ändra på det? Den klassiska klyschan, man behöver inte ändra på ett vinnande lag. Men fotbollshistorien gör ju alltid gällande att man kan inte tuffa på hur länge som helst. Nej. Med samma lag. Det behövs en förändring. Det behövs en injektion av någonting. Vilka tror du Klopp ändå sneglar på och tänker alltså, att här kan vi förbättra oss?
Först och främst får vi se om man blir tvingad till att ta in någonting. För det kommer ju vara ännu mer i sommar ändå, tror jag, Real-rykten på Mané och Salah. Det har ju pratats om dem tidigare, och nu när de får en ligatitel, vunnit Champions League, så kanske det här sista steget är ju ändå alltid att gå till någon av de spanska jättarna. Så vi får se om han blir tvungen att ta in någonting där. Men i övrigt så Klopp lägger ju sällan enorma summor, förutom då Van Dijk, där öppnar ju plånboken ordentligt, och Alisson. Men i övrigt så är Mané, Salah och många.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De andra spelarna, de är värvade för ganska små summor. Och det sägs ju att han klev av Werner-racet för att det blev lite för dyrt, tyckte han. Så att han är ju sparsam. Men om man inte blir av med någon av trion där uppe, så kommer han ju inte spetsa just där. Utan det är ju på det centrala mittfältet som man tycker att det borde kunna gå att göra saker. Men samtidigt så, varför?
På tal bara om Timo Werner, jag menar vad ni säger, men jag har alltid varit skeptisk till honom. Alltså jag tror att det är helt rätt av Klopp att kliva av när siffrorna drar iväg. Jag ser en bra, speedig djupledsforward. Jättebra avslutare, absolut. Men det där är ingen miljardman. Det
nej,
där
det
är inte en Harry Kane.
Vem då?
Timo Werner.
Nej.
Det är inte alltså the next big thing. Det är en Thomas Müller i form av kanske inte titlarna. Alltså för att jag ger 5+ till Thomas Müllers karriär. Dubbla skyttekungstitlar i VM och VM-guld och Champions League-guld och ligatitlar och så vidare. Men ni fattar vad jag menar när jag säger Thomas Müller, att egenskapsmässigt så finns inte den där edgen, så finns inte den där spetsen som gör att han tar Liverpool framåt. Det är en kanonspelare att ha ett lag som Bayern München. Men jag tror inte att Timo Werner är rätt häst att satsa på för Liverpool att ta det här vidare. Så där tror jag Klopp gör helt rätt.
Och Chelsea tror jag gör helt rätt att ta honom däremot. Jag tror att det är... jag tror det. Alltså, kollar man i Liverpool så jag håller med. Den fronttrion...
Glenn Strömberg som kapat podden.
Det finns ingen... Det är få spelare som ruckar den där fronttrion. Sen kan man ju då vilja ha mer bredd, men fråga killarna som sitter bakom den där trion hur mycket speltid man får då. Däremot tycker jag i Chelsea att den offensiven går att spetsa. Och jag är inte helt övertygad om Tammy Abraham. Han är ju bra att ha i ett lag. Han kommer att ta kliv. Han har gjort en fin säsong. Men jag är inte övertygad om honom som en startspelare i Chelsea som ska utmana titlar. Om Timo Werner är det vet jag inte ännu. Men jag tycker ändå han har kvaliteter som ska bli spännande
att
syna.
Räcker upp handen här och säger Team Hoffman. Mm. Så har jag sagt mitt.
Jag håller med dig om att Timo Werner är betydligt längre fram än vad Tammy Abraham är. Och det är självklart bättre att ha Timo Werner som alternativ än Olivier Giroud eller Batshuayi.
Men ta någon annan då?
Men vadå ta någon annan?
Alltså i samma prisklass, alltså välj en annan spelare.
Nej, jag säger bara att så här, jag håller med Hoffman i att Timo Werner är, det är en uppgradering för Chelseas offensiv. Jag tror inte att det är Liverpool 2.0.
Nej.
Men om Liverpool ska bli 2.0 då, vem tar man då? Det är det som är intressant.
Alltså skulle Mané eller Salah lämna så vet jag vem jag tycker de ska ersätta med. Och det, han spelar i Tottenham. Det är ju min son. Mm. Som jag tror skulle vara fantastisk under Jürgen Klopp och precis det han vill ha. Och det har ju snackats om att han är intresserad. Men han är ju för bra för att vara någon form av rotationsspelare. Alltså Klopp, vissa tränare sitter ju. Han vill ju snurra, Pep. Han vill ju liksom att alla håller igång och att liksom anpassa laget efter vilka vi möter. Men
älskar att du säger min son. Av de tre namnen som skulle kunna vara då Erling Braut Haaland, mm, så har du valt att välja två. Många säger bara son, eller så säger man
men det är ju min son, min son också.
Ja,
jo, jag tycker det. Så mycket om honom.
Mm, ja, men jag vet hur du älskar honom. Det är du och Olen Klint, ja, som är liksom hyser stor kärlek till, ja, honom. Men där är jag också Team Hoffman. Skräll. Mm. Liksom den potentialen som Son har är ju otrolig. Alltså, mm, så här, han avgör matcher från start, inte hoppa in från bänk eller vara, vad vet jag, någon alltså så här, andra fiol i ett anfall på något sätt, utan han ska vara central.
Sen är, tror jag han är också för dyr för Liverpool. De vill inte slänga upp. Jag tror Spurs vill nog ha uppemot yarden för honom också. Det är ju där pengarna ligger nu. Får vi se efter den här pandemin om priserna går ner. Men innan definitivt.
Börjar inte också manegen krattas för en comeback för Coutinho till Liverpool?
Jo. Oh. Det ska bli, alltså nu snackas det om Newcastle på honom.
Exakt.
Men det är lite... Men
Newcastle med, alltså det är ju det, det är det laget som har hamnat helt, mm, liksom emellan. Nedflyttningsstrid är egentligen inte direkt farligt. De behöver ta några poäng.
Borde
de kommer inte, ja, visserligen. Men de kommer inte ha någonting med Europa att göra. De kommer verkligen hamna i ett läge där de bara kan bygga med nya ägare, eller hur?
Mm. Ja. Det är inte klart än, men det sägs ju det, och att de redan är i diskussioner med flera spelare att de ska bli ett lag med mycket kulor som ska utmana. Coutinho älskade ju honom i Liverpool och man tyckte ju att Barcelona var helt rätt steg. Sen har det inte varit så kul, och det är ju lite läskigt med brassar med sån fallande trend. Alltså den kan vara svår att stoppa, men jag hoppas inte att det är så att han kan studsa tillbaka.
Jag tycker att när man har sett Coutinho i Bayern München, när han väl har dagen, ja, när han otroligt är på topp, då är han ju en av världens absolut bästa, ja, spelare offensivt. Ja. Han är fantastisk. Alltså.
Otroligt bra.
Men tillbaka till Chelsea då. Det var ju ett ungdomligt Frank Lampard-styrt Chelsea som hade transferförbud i somras. Gick in i den här säsongen med många nya unga bekantskaper för oss som följer Premier League. Vad tar du med dig från de första 28-29 matcherna och vad förväntar du dig här nu inför sommaren?
Ja, men det är lite både och, högt och lågt. Alltså, Chelsea har gjort en hel del bra insatser men också gjort en del svaga. De ligger väl med all rätt då på fjärde plats, för det finns alltså, United starka mot slutet men en svag säsong som helhet får man väl ändå säga. Arsenal har inte varit där. Spurs extremt svaga. Jag hade ju dem som givna på tredje platsen, men där har inte de varit. Men det är klart att det är ändå, jag tycker det är en fullt godkänd första säsong för Lampard med tanke på att han inte har fått spendera några pengar utan han har släppt fram många unga spelare. Så de bygger...
Det var ju typ det han kunde göra också, ja, ska ju sägas liksom.
Men, ja, men
det behövs ju hanteras också och du behöver ju utveckla de här spelarna så att det inte blir skit. Och det har det inte blivit.
Nej.
Man får ju ge dem klart godkänt.
Nej, men liksom. Absolut klart godkänt. Det säger jag. Nu är inte säsongen klar och de får ju behålla den där fjärde platsen för att det ska bli klart godkänt. Annars är det nog lite småsvagt. Men det verkar ju hända grejer där i sommar också. Så att de har ju lagt pengar på hög. Nu när andra klubbar kanske måste sälja så ska ju Chelsea gå ut och spendera.
Där på och, Werner och så vidare.
Ja, men Werner och Ziyech är ju supervärvning. Alltså där har de ju någonting superspännande. Och kanske då även Havertz som det spekuleras i att Chelsea kommer att...
Werner och Havertz från samma klubb.
Nej, Kai Havertz, Leverkusen och Werner Leipzig. Och
det var
ska
det ändå
väl
jag
sägas.
Som la ut bilden på de tre stortgatsspelarna på Tottos konto. Det var Werner, det var...
Gnabry va?
Ja, just det.
Och Joshua Kimmich.
Exakt.
Så att, Kai Havertz var väl inte ens där.
Nej.
Ska väl också sägas att det är helt uteslutet att Chelsea nyper både Timo Werner och Kai Havertz. Det finns ju inte.
Ja, det sägs ju att det ska gå att lösa.
Nej,
här
det
nu.
Finns inte på kartan, kan jag säga.
Jag trodde inte heller i mina ögon, men det, när sån här rykten börjar, när det är liksom, det blir bara trovärdigare och trovärdigare källor som rapporterar att Chelsea jagar honom, men det dyker nog säkert upp en jätte som
men det är väl klart att man har parallella spår igång. Mm. Men det ena utesluter det andra.
Jag hoppas
det kan Havertz, du ta från mig.
Jag hoppas att Havertz spelar i Premier League i alla fall. Det vore kul att se honom där.
På tal om Chelsea och Tyskland så kan vi också ha med oss in i den här sommaren att Chelsea givetvis är redan utslagna från Champions League. Man ligger under med 3-0 från första mötet på Stamford Bridge mot Bayern München. En match jag och Thomas var på plats och såg. Det var en fullständig överkörning. Ja. Alltså det var som klassskillnad så det liknade ingenting. Det var pojkar mot män.
Det var fokus på annat på läktaren.
Ja.
Thomas såg inte lika många minuter av den matchen som jag gjorde. Men man måste väl ändå ge det till Chelsea och till Frank Lampard inte minst att här finns det ju en grund att stå på lite oavsett vad den här säsongen slutar med.
Absolut. Nej, jag tror att...
Kommer ju dessutom tillbaka Loftus-Cheek och vi såg ju Billy Gilmore slå igenom på bred front precis innan coronan kom.
Och Tammy hade ju lite skadeproblem. Pulisic var också skadad. Så att de får ju också tillbaka lite spelare som är fräscha här nu inför omstarten.
Spelare som Mason Mount fick ju också sitt stora genombrott i höstas, vintras och så vidare. Så att,
behöver ju lösa målvaktsfrågan där bara. Att de...
Håller du med mig när jag säger att Kepa Arrizabalaga är kanske den sämsta värvningen som en topp 5-klubb gjort senaste 5 år?
I förhållande till hur mycket man har betalat till vad man har fått ut.
Ja. Vi väger in alla aspekter såklart.
Jajamän.
Ja, han är väl världens dyraste målvakt va?
Ja, han slog väl Alisson bara någon vecka efter att Liverpool hade gjort klart med honom. Ja. Och det har blivit lite olika utväxlingar på de värvningarna, kan man ju konstatera.
Verkligen, och där måste man ju bestämma sig. Antingen så släpper vi honom och då blir det billigt. Eller så satsar vi på honom. Vi kan ju inte spela Willy Caballero här i kassen. Så att jäkligt olyckligt för dem. För vi vet vikten, och det har ju Liverpool visat, att ha en riktigt, riktigt bra målvakt.
Det om topplagen va? Eller tycker du att vi har glömt någonting att ha med sig in här i omstarten vad gäller toppstriden?
Nej, vi har väl täckt det bra. Det är väl att vi ska komma med ett sluttips då, men det kanske vi gör i slutet.
Ja, exakt. Vi sparar det till slutet och vänder tabellen upp och ner. Där är väl Norwich hopplöst körda. I alla fall i min värld.
Ja, det skulle jag säga. De, jag vet inte vad de anser om eller ansåg när pandemin bröt ut, om de tyckte att det kom lägligt, men de får väl bygga upp något sånt att de känner att det här blir en omstart och att de får gå på knock direkt. Möter ju Southampton i återstarten här och där behöver de ju ha 3 poäng, men det är många lag de ska ta sig förbi och det är ganska många poäng upp också. Det är väl 6 eller 7 poäng upp till strecket och så ska de ta sig förbi 2 lag så att det blir
så
svårt.
Mycket snack det var om Teemu Pukki inledningsvis och liksom så här, fan nu jävlar, nu kör vi Norwich.
Ja, nej, de fick ju men de var ju inte flygande start för de fick smaka mot Liverpool i premiären ganska ordentligt, men de var ändå charmiga på något sätt och vågade stå upp för sin
det
fotboll
det jag menar.
Och då tänkte man att de kommer bli bra hemma och så vann de ju mot City med typ halva laget borta och då kände man att det här är en fräsch och kul nykomling, men sen har man ju dalat ordentligt.
Sen ovanför dem så är det som sagt Aston Villa på nedflyttningsplats, men med en match mindre spelad. Vinner man den så tar man faktiskt sig förbi hela tre lag. Bournemouth, Watford och West Ham står alla på 27 poäng, Aston Villa 25. Där ovanför finns Graham Potters Brighton på 29, och där drar vi väl någonstans strecket. Southampton ska inte behöva blanda sig i det här. Inte heller Newcastle som vi varit inne på. Av de här lagen då, vilka tror du ligger mest pyrt till?
Jag tror Brighton får jobbet alltså. Tufft spelschema, svag trupp och Potters sätt att spela fotboll. Ja, vi har ju skärmats av det i Sverige, han har ju verkligen lyckats med det. Men du behöver ett bättre material i världens mest
penningstiga... Och i förhållande till de andra lagen liksom. Så, ja. För det han hade har ju visat sig med Sotte och med Goddo som är alla.
Det var ju bra det scouting var ju dunder där.
Ja, exakt. Ja. Jättebra scouting.
Ja, men ska du liksom hävda dig i världens största liga så måste och spela den typen av fotboll över tid, 38 omgångar så tätt, då måste du ha bättre material. Och det har inte Graham Potter. Så att skulle han greja kontraktet är det imponerande.
Vi har ju också drivit en konspirationsteori här senaste tiden om att Brighton tillhör de här lagen runt om i Europa som har börjat ropa efter att blåsa av ligan.
Absolut.
Det finns positiva covid-19-test i truppen. Jajamän. Och så vidare. Lägg ner det här, det är inte rättvist. Och att det då handlar om att man vet hur illa till man ligger rent sportsligt. Att det är bättre att köpa sig en till säsong efter sommaren. Mm.
Svintufft schema som de ska ta sig an här mot slutet. Så att, ja, jag förstår varför de har börjat prata om att lägga ner ligan.
Saknas ju också en målskytt där. Jag menar, visst, nu har vi redan pratat om Teemu Pukki. Och det behöver ju då inte nödvändigtvis betyda att man klarar kontraktet. Norwich kommer åka ur, även fast man har en spelare som gör 10 plus. Han kanske landar på 13-14 mål. Men det är väl där Brightons stora akilleshäl varit också. Att man kan hålla i den där bollen och spela jättefint passningsspel och kombinera sig fram. Men det finns ingen som sätter de där målen. Mopey eller vem det nu än
Glelle är.
Glelle Murray. Ah, det flyger kanske i Championship. Men man behöver en spelare som gör närmare 15 mål i botten. Om man med ett sånt skralt material ska lösa en plats som genererar ett nytt kontrakt.
Ja, det är väl de och Norwich tror jag som har minst budget, eller lagt ner minst pengar på spelartruppen, och det brukar ju synas efter 38 omgångar i en Premier League-tabell. Så att nu har de ju visserligen, de är väl, har väl flest poäng av de här sex lagen där nere, men det är ändå 9 omgångar kvar, och jämför man scheman så har Brighton tuffast tänkbara, så att jag tror att de får jobbet.
Så om vi då skickar ut Norwich och Brighton så finns det ett lag till som ska få lämna. Vilka håller du som favorit inom citationstecken till det olyckliga ödet?
Alltså man borde väl säga Aston Villa här, men jag tror att de kan få en liten boost. De mådde nog också bra här och har ju en hängmatch mot Sheffield United här på onsdag. Den tror jag att de plockar hemma på Villa Park. Och då tar de väl sig, om inte över strecket, så precis intill det. Och jag tror att de får tillbaka John McGinn här nu, skotten som var riktigt bra här i höstas. Han var ju bättre än Grealish till en början. Sen kom Grealish igång ordentligt när McGinn försvann. Men båda de två, han är ju en sån här pådrivare också, betyder ju jäkligt mycket för hela laget. Jag tror att Pepe Reina ändå är, de har ju haft problem med slipsarna. Jag tror att han är en bra målvakt att ha när det ska avgöras. Så att jag tror ändå Villa kan greja det. Jag tror ju att Bournemouth, det är dags nu att de kan få det jobbigt här. Också ett lag som vill spela en positiv fotboll och boll, liksom de här andra lagen, de kommer ju smälla på nu och börja spela klassiskt brittiskt och tror jag vara mer cyniska, men
du vill ha McKinn i laget.
Ja, men lite så som och, han är ju en poängspelare och slitvarg, men så du har, jag tror att Bournemouth, ja, de får nog jobbet.
Jag var en säsong för tidig.
Ja, ja, men,
med min tanke
verkligen.
Att nu the jig is up, ja, kring Eddie Howe. Alltså det här håller inte längre.
Nej.
Det ser jättebra ut till en början och han är ung och han är britt och det ska lyftas så jävla mycket. Men hur poänggivande är egentligen Bournemouths sätt att spela?
Nej, men lite så. Och Eddie Howe borde kanske ha lämnat lite tidigare. Han har ju gjort ett bra jobb i Bournemouth, men nu tror jag att det har... nu tar det slut.
Även fast han har sitt bakåt slickade, färgade hår, han har sina låga strumpor, han har sina rakade ben, han har sin uppsyn att vara ganska så icke-älskvärd. Hur mycket på riktigt? Tar du Jack Grealish?
Det är ju alltid en diskussion, vem är bäst av James Maddison och Jack Grealish? Och den är ju svår. Maddison lite mer av en lirare, känns ju lite mer...
Maddison mer av Thomas Gubbe också.
Ja, jo, men det har vi noterat i hans FBL-bygge. Mer spets, men Grealish lite mer hårt arbetande och... jag gillar ju det ansvar han tar. Han spelar ju ett betydligt sämre lag. Och även om Villa inte har lyft den här säsongen, så hade de inte haft honom så hade de nog legat sist. Så att jag kan inte säga att han är en bättre fotbollsspelare än Maddison, men jag gillar honom lite mer.
Jag tror att oavsett Aston Villas framtida Premier League-öde så lämnar ju Jack Grealish.
Ja, det måste han göra.
Men ser du honom faktiskt gå in och göra skillnad i något av de stora lagen? Det har ju pratats väldigt mycket med Manchester United att det ska vara Jack Grealish eller Maddison dit. Med Bruno Fernandes intåg, och om jag förstår de initierade Twitterkonton jag följer rätt, så ska ju Paul Pogba nu vara kvar. Mm. Då ser inte jag riktigt varför man ens behöver Jack Grealish.
Nej. Jag tror att vi ska ta rejäl höjd för att Paul Pogba lämnar efter den här säsongen. Alltså så här, vi initierade Twitter-konton hit och dit. Alltså Paul Pogba är en sån spelare som Real Madrid skulle kunna tänkas ha, och sju andra toppklubbar i Europa. Så att, och med tanke på det som har varit, allt som har varit Paul Pogba i Manchester United, så är en historia som fan, alltså det måste bli ljus på den historien. Mm. Och det måste bli ljus på den snart. Annars går det inte att fortsätta.
Ska vi kanske be våra vänner på Betsson sätta ett odds?
Absolut.
På att Paul Pogba spelar i Manchester United i oktober?
Visst.
Jag säger att Paul Pogba definitivt spelar i Manchester United i oktober.
Nej, jag säger tvärtom.
Alltså. Ja. Ja, men spännande då. Förmodligen så hittar ni det här oddset under godbitar och boostade odds på Betsson. Mm. Och så ser vi vad oddsättarna kommer fram till.
Men det kommer också en toto-trippel.
Det gör det. Ja. Var med kring midsommarafton.
Ja, men Jack Grealish, som vi ska återgå till honom, vilken klubb han skulle göra skillnad i, så tror jag ändå att han verkar trivas med mycket ansvar, där det liksom kretsar mycket kring honom, där han kan lyfta en, i alla fall åtminstone en lagdel, och det ser jag ju honom inte göra i de här absolut bästa klubbarna. Men kanske en klubb som Arsenal då, jag tycker att de skulle behöva få in en sån typ av mittfältare som driver på, gör skillnad, för det gör ju inte Özil längre. Och håller liksom generellt sett en hög nivå.
Jag tänker också att om man nu har tappat Christian Eriksen, Heung-min Son lämnar, finns det inte plats för en Jack Grealish i Tottenham då?
Det skulle det nog kunna göra. Definitivt. Spurs får se hur aktiva de kommer vara också. Det sägs ju att de har en del ekonomiska bekymmer, men försvinner spelare i form av Kane.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det finns ju också lite rykten att han måste kanske ta nästa steg, i synnerhet om de missar Champions League.
Gammal är Kane nu. Han är alltså
93.
93. Gammal alltså. Sjukt nog.
Ska i alla fall fundera på hur han vill summera sin fotbollskarriär. Mm. Vill han summera den som Spurs-spelare? Mm. För att jag menar, om 3 år, ja, då kommer liksom karriären summera Spurs. Mm. Och sen kanske någonting annat. Men går han nu, då kommer den liksom, men då kommer det kunna hända annat.
Och det ska bli väldigt spännande att se Kane här nu när han kommer tillbaka, för både jag och Augusten är ju stora Harry Kane-fan. Han har gjort väldigt mycket bra, men det är lite läskig trend på honom. Kanske att det hänger ihop med Spurs också, den här stökiga skadan. Han drar alltid på sig någon form av fotledsskada, men nu var det baksida lår här som var ganska illa däran, så jag hoppas att han liksom inte går ner med Torres och Sanchez och gubbarna, utan att han tar fart igen.
Kane är ju också, om vi pratar så här one club man grejen och potential att bli en legendar. Lämnar han inte inom 2 år så ska han ju absolut inte heller lämna. Då är det ju då är det lika bra. Då är det, alltså, han ska lämna nu eller så behöver han inte lämna alls, för att det är helt onödigt för honom att gå till United eller Real Madrid eller vilka som nu kan tänkas plocka honom när han är 29-30. Då tror jag ändå att det finns någonting fotbollsromantiskt att stanna då och bara ha representerat Tottenham och vara liksom från start till mål Spurs. Det hoppas jag.
Ja, verkligen. Det vore ju svinfett. Det är ju, han är enormt omtyckt där. Så att, jag håller med om de där 2 åren. Och det är väl egentligen bara United och Real som är realistiska alternativ. Och frågan är om inte han har fallit bort lite för Real. Med tanke då på Haaland, Mbappé. Att de mer intresserar
Real. Problemet är ju såhär, när intresset från de största klubbarna som aspirerar på Champions League-titlar liksom kommer. Nu var Tottenham där i en final och visst, men de kommer inte komma dit igen. Ursäkta alla Spurs-fans. Nej, men så är det ju. Ja. Så jag menar såhär, han hamnar ju i det här Batistuta-läget som han var i Fiorentina. Alltså, ska jag vara kvar här? One Club, jag älskar den här klubben. Men jag kommer inte vinna ett piss. För de hade en chans, precis som Tottenham hade en chans att vinna Premier League. Jag kommer inte vinna någonting. Eller ska jag gå då till en klubb som faktiskt kan vinna. Sen i Batistotas fall så handlar det helt mycket om liksom var Fiorentina i slutändan hamnade ekonomiskt och så vidare. Men ändå, Totti är ett kanske ännu bättre exempel på en spelare som liksom valde att vara one club man. Men som hade då anbud från de allra största och hade kunnat summera sin karriär. Och jag säger så här, jag håller med er. Romantiskt, jättefint, alltså fan. All cred till Harry Kane som stannar i Spurs. Men han är inte född och uppvuxen i Testaccio. Alltså så här, han är inte... Han har samma London-Spurs-koppling som Francesco Totti hade i Roma.
Det är ändå otroligt att Batistuta lyckades liksom lämna Fio för Roma, vinna den där ligatiteln och bli älskad postkarriären i båda lägren.
Ja, framförallt så är det ju märkligt att han är så pass älskad i Roma. Det är inte märkligt, man förstår ju med att ni inte heller vinner några jävla titlar. Och ni vann er första titel på länge och så
vidare. Jag säger bara att maxutdelning på ett sånt beslut.
Så är det ju.
Han brände ju inga broar.
Nej. Van Persie blev ju inte det.
Mallen, vad det gäller det där.
Hatade båda läger.
Ja, men exakt.
Han fick dock sin titel.
Han fick sin titel, men det är inte jättemånga United-supportrar som liksom, Van Persie, det är min gubbe.
Sen är han ju holländare.
Ja, jo, det kanske spelar in. Nej, men det återstår väl att se var Harry Kanes framtid efter den här säsongen tar vägen. Då summerar jag, tycker jag, Jesper, som så att du tror att tillsammans med Norwich och Brighton så får då Bournemouth ge upp sin Premier League-status.
Ja, Watford...
Watford har ju för många bra spelare på en individuell nivå för att inte lösa det där.
De ska fixa det där.
Och så Troy Deeney är ju allt det Glenn Murray inte är.
Mm. Nej, men verkligen. Han är väl inte jätteomtyckt i min bok, men jag kan hans kvaliteter och han kommer ju älska det här nu när det, liksom, när det blir stenhårt kring strecket.
Av de liksom icke-intressanta rent resultatmässiga lag som vi inte har pratat om, Burnley, Crystal Palace, Everton, Newcastle, Southampton, är det någon spelare som du bär med dig från säsongen som varit ändå?
Ja, men det får ju bli Danny Ings. Vi drev ju, alltså det är ju Wilbacher som kom till FanTV-studion och, eller det får man inte säga, Dobb-studion, jag lär mig inte det där trots att jag är en stor del av det. Men Dobb-studion och Wilbacher målade ju ut att Danny Ings, det här blir hans säsong, och som det blev. Vilken säsong han gjorde, och jag drev ju på att han skulle till EM här i sommar, och frågan är om det inte hade blivit så, om det inte vore för den här pandemin.
Det är lite England Sebastian Andersson.
Ja, verkligen.
Han gör en säsong som han målmässigt förmodligen inte kommer upprepa. Det kommer hinna gå så pass lång tid att andra spelare i samma position med samma konkurrens kommer liksom ta sig före, han kommer svalna lite, och så blev det aldrig det där mästerskapet som skulle eventuellt då ha gjort hans karriär.
Verkligen, det är långt till nästa mästerskap. Det är ett helt år till som han ska prestera, och med tanke på hans skadehistorik så är det inte alls säkert att det blir så. Plus att England har massa unga killar. Alltså Tammy Rashford, kommer ju vara ett år bättre, så att lägg då till Harry Kane och Sterling och Sancho och allt vad de heter där framme, så blir det jobbigt för honom att ta sig dit. Och var det är väl borta i diskussionen för att han inte vill vara där, men det kommer väl alltid spekuleras kring honom också.
Va? Tompen, starkis lunch med grogg. Ändå hittar man att Danny Ings är England Sebastian Andersson. Mm. Du känner en djup vördnad kring mig där.
Mm, det gör jag. Det gör ofta.
Toppen då, Hoffman. Hur fan slutar det här? Liverpool vinner såklart. City kommer tvåa.
City kommer tvåa. Sen säger jag Manchester United tre.
Okej, de äter i kapp 8 pinnar på Leicester.
Jag tror det. Mm. Jag tror Leicester kommer få
United jobbet. United går rent.
Ja, men alltså, de behöver ta sig förbi Spurs här på fredag. Och när de gör det så är det, som vi säger i FBL-sammanhang, grönt schema. Alltså, det är väldigt svaga lag. Jag tror dock att de har Leicester i sista. Tror jag United har. Och där seglar de förbi.
En dimension jag aldrig underskattar, det är att klassanfallare jagar skytteliga titlar.
Det har de poäng.
Och där är ju Jamie Vardy i förarsätet. Mm. Han står på 19 gjorda, har 2 mål ner till Aubameyang på andra platsen. Alltså jag tror att Jamie Vardy vet att det här är sista chansen.
Ja, men sen är det också så här, laget spelar för hans skytteliga titel när man är, ja, hamnar i ett läge där kanske de är klara Champions League.
Fast det kommer ju inte ske. Alltså Leicester kommer ju inte hamna i ett läge där de är klara för Champions League med ett par matcher kvar.
Visst.
Serien. Det vägrar jag att tro. Så att laget kommer såklart spela för poängen.
Men då men faller Jamie ju Vardy din poäng kom, lite.
Jamie Vardy, nej. Alltså, både och. Visst, jag förstår vad du menar. Det är inte Risto Stoichkov som bara jagar en skytteliga titel på ett individuellt plan och skiter i hur det går för Bulgarien. Men jag tror att när Jamie Vardy väl har korn på den där skytteliga titeln som han inte vann förut, så är han nog jävligt fokuserad på att sätta de där bollarna.
Men det kan ju snarare bli som det är för Kolbein, eftersom vi inledde det här avsnittet med att prata om AIK. Så liksom när Kolbein kommer in, det enda han vill göra är att göra mål. Han skiter i om han liksom 3 spelare och frispela. Han skjuter ändå själv. Jag menar så här, det hade ju varit en sak om teorin var underbyggd med att Leicester inte har så mycket att spela för, så laget kommer ändå spela för hans ligatitel. Mm. Men nu när det bara handlar om att han ska ta en ligatitel,
samtidigt som
skytteliga titel. Samtidigt som liksom, ja, men laget kommer ju också ha motivation. Mm. Då, jag vet inte.
Alltså jag tror de tar fjärdeplatsen, Leicester i alla fall. Mm. Och sen har vi väl Chelsea då på femte plats. Får vi se om det innebär Champions League.
Och då har vi då Wolves, Sheffield United, Tottenham och Arsenal där bakom. I vilken fallande ordning dör säsongen först?
Jag tror att säsongen dör rätt snabbt ändå för Arsenal.
I och med det du sa att Sheffield United kommer jaga.
Ja, men de kommer trumma på där. Och sen, alltså, men det kommer nog leva, alltså, det kommer leva länge. Arsenals schema är helt okej också. Och förmodligen då, så blir de lite bättre med tiden här med Arteta. Men jag tror Sheffield United kommer att hänga kvar här. Det är ju ändå några poäng som skiljer dem ner. De ska ju mötas, vet jag. Men Sheffield United blir jobbig även utan publik.
Vinner Jamie Vardy skytteligan?
Det tror jag att han gör. Det är han som gör målen i Leicester.
Kan man nämna då att bakom Aubameyang på 17 så har vi Salah, Aguero på 16, Danny Ings 15, Mané, Rashford 14, Raúl Jiménez och Tammy Abraham och Dominic Calvert-Lewin på 13. Varför jag gick upp i tonläge där, gick upp någon oktav på Calvert-Lewin, det var väl att det är en sån här spelare av de här lagen som har hamnat i ett ingenmansland som man kanske ändå ska nämna. Efter den första delen av den här säsongen som ändå en anfallare som tog nästa steg.
Ja, verkligen. Fin säsong på honom och blev ännu bättre under Ancelotti tycker jag. Lite mer rakt. 4-4-2 blev det ju Ancelottis melodi här i Everton. De kittlar ju inte någonstans att följa nu Everton, men kanske till nästa år då, att de kan vara med och utmana.
Tröttaste laget i Premier League,
ja, det är ju verkligen
Everton.
Så. Man orkar inte ens, det blir så otroligt... klyschigt, men Everton, de har ju ambitioner, men det blir ju aldrig riktigt något.
Nej.
Par avslutande frågor. Om du får placera in Gareth Bale, som väl måste lämna Real Madrid efter den här säsongen, vart ser du honom helst i Premier League?
Ja, det vore ju häftigt med Spurs. Jag tror ju dock att av ekonomiska aspekter att det inte blir så, men om inte Chelsea får Havertz då, som du har dömt ut, så kanske det kan bli där då. De verkar onekligen ha pengar.
Ni är ju många som lyssnar på det här som även spelar Fantasy Premier League. Se mig och Hoffman och Björn imorgon onsdag i Deadline Live inför omstarten. Var sitter binden?
Binden sitter nog ändå på KDB, va? Det känns tryggt och bra. Vi ska lyssna på Pep här på presskonferensen. Han kanske deklarerar att han ska liksom snurra vissa typer av spelare, att några har kommit tillbaka sämre tränade eller inte riktigt i fysisk form för att spela dubbelt. Men om alla mår bra så bör ju KDB ha hyfsade möjligheter att starta båda, och då vet vi vad vi får. Fantastisk säsong av honom. Lite märkligt då. Han var ju fjolåret så var han ju, hade mycket skador och inte alls var tongivande, men i år har han ju varit brutal, men ändå har City, i alla fall i ligan då, haft större problem. Men det hänger nog mycket ihop med Laportes skada tidigt på säsongen.
Vilken tränare ser vi göra sina sista matcher nu när Premier League är tillbaks?
Ja, vilka tränare?
Steve Bruce sjunger väl ändå på sista versen.
Det borde ju vara så, men att han grejar kontraktet är ändå...
Så kommer Bin Salman in.
Nej, då ryker han ju givetvis. Han är väl out. Men topplagen sitter väl... Alltså Ole Gunnar, jag trodde ju att han skulle försvinna, men han räddar väl det här nu ändå.
Alltså Lampard är ju där för att stanna.
Ja, absolut, absolut.
Spurs har precis bytt.
Och Pep alltså, har sagt man vill att han ska stanna. Ja, Pep har sagt att han ska stanna. Så att,
ja, det skulle ju vara om Barcelona verkligen liksom gick all in på något sätt mot Pep. Och att han av nostalgiska, romantiska och andra anledningar liksom valde att åka hem.
Mm. Potter då?
Ja, så det var ju en rejäl kontraktsförlängning
han överlever faktiskt att de åker ut.
Han överlever Brighton, men du ser inte honom i Premier League nästa säsong.
Jag säger att Brighton klarar kontraktet, men det är jag. Avslutningsvis då så säger jag så här. Kan du bygga ihop en sommarlångtidare, en trippel som vi sätter ihop borta hos Betsson?
Ska vi få en ny chans här?
Manchester United 3, ska vi kanske väga in det? Eller,
Bournemouth out.
Det är många Bournemouth, poäng.
Ja, det är lite tufft. Alltså. Jag tror inte någon kommer ta rygg på den. Den känns lite för långt borta då, när det är 8 poäng upp.
Så United Champions League.
United Champions League, den är ju rätt feg. Men vi säger United Champions League.
Säg United topp 4 då.
United topp 4.
United topp 4. United Bournemouth top 4. Åker ur.
Bournemouth åker ur.
Var det skytteliga vinnare?
Den har ju redan. Nej, jag ropade bara hem. Då,
Bournemouth eller Brighton ur. Du känns ändå mer säker på Brighton.
Brighton ur.
Fast Bournemouth är ju roligare. Nej, Brighton kanske.
Alltså, Jesper får väl?
Jag är.
Jag hoppas ändå att Brighton... Ja, egentligen skulle jag vilja ha kvar båda klubbarna. Fast jag säger Bournemouth ur. Jag säger United topp 4.
Och du säger Ings 9 mål på 9 matcher.
Dan Ings tror inte jag kommer spela så mycket nu. Han hade ju ställt in siktet på EM och han har ju sina skavanker. Och så fort Southampton... de har ju inte säkra kontakt, de kan bli indragna, men när det är klappat och klart, då tror jag han har spelat färdigt för i år. Men vi får väl säga då att Jamie Vardy ändå tar skit i ligan då.
Ja, jag tänker högt annars. Arsenal utanför topp 6.
Det är väl lite samma, va, som Vardy vinner. Det borde vara snarare lika odds, va,
utanför topp 7.
Vi kör på den.
Topp 8. Under halvan.
Under halvan. Nej, men vi kör väl på det.
Nej, men kör var det. Det är ju roligare att jobba mål.
Jobba mål. Ja, jag är trott på han hela året. Jag bygger vidare på den.
Jobba bort Arsenal. Tycker tråkigt. Okay, tycker destruktivt. När vi sitter här i positiva. Det är 26 grader och sol. Vi har haft en starkölslunch. Och du sitter och pratar om Arsenal på nedre halvan.
Nej, mer det är eller jag mindre. Som sitter och pratar om det.
Ja, jag säger du.
Så då tar vi den igen. Bournemouth att åka ur.
Yes, den har vi.
Manchester United topp 4.
Ja, Arsenal missar topp 7 då.
Eller Jamie Vardy skiter igen.
Fan, gå på Vardy nu. Det är ju roligare.
Ja, vi kör Vardy. Vi kör
Vardy.
Det är
ett roligare jobb att göra.
Vi jobbar målspelet.
Bournemouth åker ur, Manchester United topp 4 och Jamie Vardy skytteliga segrare. Den här tototrippen sätter vi ihop under godbitar och boostade odds borta hos våra vänner på Betsson. Vill man rygga den, då behöver man vara minst 18 år fyllda. Upplever man att man har problem med spel så finns stödlinjen.se alltid öppen 24/7.
Så är
det. Jesper, några sista visdomsord här inför omstarten. Förutom att man ska titta på oss i fantasy.
Det måste man göra. Och sen så får man bara släppa all skitfotboll och fokusera just på Premier League. Alltså det är många som har jobbat tysken här senaste veckorna. Och det har vi ju inte alls gått på, jag och Wilbacher. Jag vet inte hur du har gjort, Gusten. Jag tror inte heller du har följt det slaviskt, va?
Jag har ju haft problem med de tomma läktarna utan publikljud. Det har blivit för deppig skrud.
Mm. Funkar ju i Spanien med publikljudet.
Ja, men publikljudet.
Premier League kommer ju lösa det också.
Det där är ju en diskussion bland de allsvenska supportrarna, det här med publikljudet, för det är ju så mycket med den moderna fotbollen då. Men det de inte förstår då, det är ju att det här är ju en jäkligt speciell...
Corona-fotbollen. Corona-fotbollen. Det handlar inte om modern
fotboll. Precis så. Och då måste vi kunna känna i soffan att det är ett hyfsat normalläge. Och därför funkar det alldeles utmärkt i Spanien, som du är inne på, med publikljudet. Så jag hoppas att de kan koppla på det. Det är inte något beslut fattat i England. Nej, vi får se på onsdag. Mm. Men jag hoppas att de kan dra på det i allsvenskan.
Ja, framförallt ge folk valmöjligheten,
ja,
i alla fall.
Ja, men verkligen.
Vill du ha publikljud?
Ja.
Ja, men här, bra. Då finns den här feeden, nej, för dig. Exakt. Vill du inte ha det? Nej. Nej, men bra. Då kan du kolla på den här feeden.
Enkelt.
Det behöver inte vara svårare än så. Jesper Oraklet Hoffman, stort tack för att du kom och gästade Toto Balotto ännu en gång.
Varmt välkommen tillbaka till K26. Det blir en lång fotbollssommar med Serie A, Coppa Italia och Premier League.
Och
lite allsvenskan också. Och La Liga.
Herregud. Coppa Italia-final imorgon onsdag 21.00 på C-more. Sen så är det ju La Liga varenda dag hela vägen fram till och med den 19 juli. Serie A rullar igång till helgen. Men ni hör ju själva, det är bara att skaffa ett C-more-abonnemang så missar man ingenting av toppfotbollen från Spanien och Italien. Jesper, vilken låt ska vi avsluta det här avsnittet med?
Jag har ju varit här några gånger och jag kör väl alltid Football's Coming Home.
Just det, nu passar den ju fan bättre än någonsin, känner jag.
Det är så fint.
Härligt. Bra, jag känner mig nöjd.
Thomas. Jag med, mycket nöjd. Stort tack för att du kom. Imorgon ser jag fram emot att kolla på Fantasy Premier League bort hos Dobb TV.
Yes, vi hörs då, vi syns då. Tack Jesper.
Tack.
Ciao tutti.
Ciao. The score, they've seen it all before. They just know, they're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away. But I know they can play, 'cause I remember three nights on the shirt. Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt. Stop me dreaming. So many jokes, so many sneers.